Ni lyssnar på Tyresradion, jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och går här i mitten av april. Det är en fantastiskt vacker vårdag. Och ja, snön lämnades alldeles nyligen. Och jag funderar ganska mycket kring olika frågor. Och en av de frågorna som hela tiden är aktuellt i Sverige just nu, det är det här med feminism. Eller om man nu säger manligt kvinnligt. Och med tanke på diskussionen efter Svenska Akademin, är det gubbar mot unga kvinnor, är det, ja, det här med manligt och kvinnligt. Jag tycker inte att det är någon lätt fråga alla gånger. Och då tänkte jag gå iväg och prata med Tyresradions egen filosof, nämligen konstnären Charlotte Krook. Så nu är jag på väg upp för en backe här. Jag bor på Farmarstigen. Och ska upp till Graningsringen där Charlotte bor. Och tala med henne om vad innebär det idag att växa upp med de här könsrollerna. Eller otydliga könsroller. Eller hur är det överhuvudtaget att vara ung kille idag? Jag ska se vad vi kan diskutera om det här. Och vi har gjort ett helt gäng bra, tycker jag, bra program. I olika sådana här lite svåra ämnen. Och... ja, ni hör hur dålig kondis jag har. Jag kan knappt andas när jag kliver. Jag har inte rört mig på hela vintern. Men vi får se vad det landar på den här gången. Det ska bli väldigt spännande att träffa Charlotte igen. Jag har kommit in i hennes port. Ska vi ringa på här. Hej Charlotte.
Hej Ann, välkommen.
Tack.
Till palatset i miljonärsprogrammet Graningsringen.
Ja, jag vet.
Ja.
Det är en väldigt bra satsning en gång i tiden när man byggde bra.
Ja, ja.
Det kommer att hålla i 1000 år till, eller hur?
Ungefär som de stora pyramiderna, menar du?
Exakt.
Vad kul, ja, välkommen. Ska vi sätta oss i den orientaliska salongen?
Ja, det vore jättebra. Mm. Du har många salonger här, eller hur?
Ja, då går jag hämta lite juice kanske. Lite.
Oh, låter ja. Jättebra, tack.
Tack.
Ja, Charlotte, nu sitter vi i ditt vackra hem.
Mm.
Och nu ska jag ställa den här frågan som jag måste få ställa till dig för att i och med att överallt diskuteras det här med manligt och kvinnligt och den här diskussionen om att det kanske inte finns någonting som heter kön, det vill säga att kön är bara en social konstruktion, det vill säga man får själv bestämma om man anser, om man är man eller kvinna. Så nu ställer jag den här väldigt grundläggande frågan. Finns det någonting som är manligt respektive kvinnligt, tycker du?
Ja, ursäkta att jag skrattade lite grann, men vad vi håller på.
Vad vi håller på. Ja.
Liksom, nej, nu ska vi inte ha något egentligt kön, det väljer vi själv. Nu ska vi inte ha någon egentlig identitet, det väljer vi själv. Nu ska vi inte ha någon nationalitet. Som Reinfeldt sa för ett antal år sedan på någon kongress att finns det egentligen ingenting som heter att vara svensk. Ingen är svensk.
Nej.
Men vad är jag då? Så din fråga... kan ju besvaras på väldigt många sätt. Det är klart att vi är rent biologiskt född som man eller kvinna.
Det finns tydligen ett fåtal personer med oklar könsidentitet.
Hermafrodita menar du?
Ja, eller det föds tydligen barn där de inte kan avgöra. De har både snopp och vagina.
Mm.
Läkarna kan inte säga vilket kön man har.
Man får vänta och se vad barnet man själv väljer.
Man får vänta. Så det gänget finns ju.
Ja, men de är verkligen minoritet.
De är inte alls många.
Nej, exceptionell, ska man säga, andlig biologisk ingenjörskonst på något plan. Ser till att det blir så, men som regel så föds vi som man eller kvinna. Och det gör vi, som jag ser, av ett specifikt skäl. Om jag väljer att inkarnera som Charlotte så väljer jag också att se världen och mig själv och alla mina upplevelser utifrån ett feminint perspektiv i första hand. Sen är det ju, femininitet är ju kopplat till vissa traditionellt sett egenskaper, attribut eller karaktärsdrag. Ja. Så det feminina är ju det som är magiskt, cirkulärt, omhändertagande, passivt enligt vissa kulturer, alltså mottagande, intuitivt, sensibelt, förknippas med natt, mörker, fukt och mjukt och cirkulärt. Medan det manliga är då, ser man som en slags polaritet. motsats.
Det, kan man säga att det har ju varit någonting man har använt mot kvinnor under gamla tider och sagt att kvinnor är hysteriska. Mm. De är bara känslomänniskor. Och det har ju använts väldigt mycket för att sätta kvinnor på plats.
Ja, ja, och det gör vi ju fortfarande. Av andra skäl kanske än vad man gjorde när kvinnans kraft, kvinnans visdom och hennes kontakt inåt och med de magiska världarna och med örterna och med läkekonst och så vidare var ett hot mot patriarkatet och kyrkan och så. Mm. Idag så är ju mer det feminina ett hot mot den rådande ordningen och det som är strikt ordnat regelverk där allting som är spontant och oberäkneligt är ett hot mot en teknokratisk värld.
Ja. Hur skulle du säga att det manliga då är? Vi pratar egentligen om energier nu, va? Kvinnlig energi och manlig energi.
Eller ja, vad energi pratar som uttrycker sig, som har en uttrycksform.
Ja. Ja. Vad skulle definiera manligt då?
Du menar som attribut eller karaktärsdrag?
Ja, som attribut.
Ja, det är ju logiskt, intellektuellt, rationellt förstås. Kraftfullt, fysiskt, aktivt. Fast det här låter ju stereotypiskt kanske, men om man tittar som just attribut. Verkställande då förstås. Dag, ljus, hårt, torrt. I alla fall om man tittar på filosofiska, andliga traditioner så är det ju ungefär som yin och yang. Så har man det. Men där är man oerhört noga med att inte det ska framstå som polariteter utan som komplement till varandra.
Mm. För att idag vill man ju egentligen säga att kvinnor är också logiska.
Ja, självklart.
Män är också mjuka. Mm. Så vi har ju liksom, egentligen vill vi ju inte stoppa in någon i ett fack.
Nej, och det här handlar ju egentligen om inre attribut. Så att varje person har ju en, ska man säga, en man-kvinna-kärna som uttrycker sig för tillfället som en man eller kvinna. Det vill säga, jag har mitt fokus eller min perception eller mitt filter på ett visst plan där jag ser det utifrån de här karaktärsdragen och de här sättet då att vara med min kropp och mina känslor och så.
För att de här ämnena, just manligt och kvinnligt, är ju någonting vi pratar om redan när barn är väldigt små. Mm. Och nu så pratar man om att man ska inte klä barn på olika sätt och man ska inte göra att de ska kunna kännas igen. Alltså man ska ha androgyna namn kanske som man inte riktigt vet. Därför att i och med att man anser att det är en social konstruktion, det vill säga att man hittar på det där själv, så är det omgivningen som skapar en man eller skapar en kvinna eller det som är kvinnligt och manligt. Hur ser du på det?
Att det inte finns något biologiskt fundament i det hela utan att det är miljön som, det är som skapar.
Och det är väldigt kontroversiellt idag att säga att det finns en biologisk skillnad.
Ja, det kan jag nog tänka mig. Och framförallt så väcker det ganska mycket frågetecken och lite löje också från omvärlden som skriver om just Sverige och dagisverksamhet och förskola och nya barnböcker som skrivs och där man inte får framställa kärnfamiljen till exempel. Nej. Utan man ska framställa helst som en två kvinnor och ett barn. Och barnet vet man inte om det är kille eller tjej utan det är en hen. Och att man på något vis luckrar upp det traditionella. Och nu tänker jag flera tankar samtidigt. För att samtidigt är vi ett samhälle som väldigt mycket anammar traditionella värden. Och borgerliga värden. Och saker och ting som vi fnös och skrattade åt på 70-, 80-, 90-talet.
Det går liksom, en diskussion går åt ett håll.
Ja.
Och så tittar vi på hur vi klär oss idag, till exempel tjejer. Det har aldrig varit en sån sexualiserat mode och man visar upp så mycket kropp man kan och det viktigaste för en tjej det är att fixa sina läppar.
Det är väldigt motsägelsefullt.
Det är väldigt motsägelsefullt. Mm. Om man då liksom pratar utifrån en ung människas perspektiv. Och det måste vara väldigt svårt idag att vara ung.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Framförallt för de unga killarna tror jag det är jättesvårt. För de har inte lika många uttryckskanaler som de unga flickorna. Och då inte bara vänskapsmässigt, socialt, utan också kreativt. Liksom allt det här som är att vara spirande och pålande och sårlande och ny människa och nya möjligheter och kontakter och tentaklar och så. Där sitter många män fast, framförallt framför sina telefoner eller datorer, och har inte de här utloppen, och det ser jag som en stor fara. Och det är inte bara att jag ser det som en stor fara, det är verifierat en stor fara, därför att de här unga männen är så stoppade i sitt naturliga flöde, i sitt uttryck, att det blir en kraft som inte blir fysisk, alltså den får ingen fysiskt uttryck, och då, jag ska inte säga att de går ner och skjuter ner sina skolkamrater, men det finns definitivt en koppling.
Ja, för det finns ju också en enorm aggressivitet idag mot till exempel feminism. Unga killar känner sig liksom, vad ska man säga, snöpta.
Ja.
Eller någonting sånt. Och känner att deras varanden, de hittar ingen naturligt ställe för att få vara killar. Mm. Om man nu var kille. Okej, man kan gå ge sig in i idrotten, i fotboll, ishockey och där man får liksom hålla på. Men annars är vi liksom, förskolan är väldigt mycket gjord för att sitta stilla och hålla på med pärlplattor.
Ja, ja. Om man inte har ett specifikt intresse att det är idrott och fotboll eller någonting sånt här, va? Då kommer man in i en annan falang, liksom ett annat spår. Men de killarna som inte har det, nu pratar vi om unga killar och det är lite komiskt, för här sitter ju du och jag är mogna kvinnor, och vi är många killar. Men,
nej, det är exakt vad vi
tar. Men vi iakttar, vi lyssnar, vi ser, vi läser, vi drar slutsatser, vi funderar.
Ja, för man vill gärna att de här unga killarna ska ha några schyssta manliga förebilder.
Ja, dels det, naturligtvis. Men, och det har man ju pratat om länge, att man ska ha manliga förebilder. Men jag skulle vilja säga, ha manliga uttrycksmöjligheter i första hand. Ja. Att all den här lusten, kraften, viljan, energin, adrenalinet, alltihopa får ett utlopp. Och det får den inte idag. Utan den stannar i en slags mental sfär. Och möjligtvis i olika dataspel och så får den utlopp.
Dataspelen där är ju väldigt schabloniserande. Mm. Där är det muskelpaket som skjuter ner någon.
Ja, fast jag syftar egentligen, det är sant, men jag syftar inte på det. Jag syftar med att de agerar i en värld där de tror att de egentligen agerar på något sätt. Men de gör inte det. Så all denna, jag har varit inne på det här förut, adrenalin och kraft som vill vidare, vill ut, har ingen spelplan. Nej. Annat än den här chimära platsen där egentligen ingenting händer. Och det är ju inte så idag att
du menar chimära platsen som inte någonting händer, vilket ställe menar du då?
Ja, skärmen,
alltså spelet. Jaha, dataspelet.
Ja, till exempel.
Ja, till exempel.
Mm. Jag nämner det här med dataspel därför att det är en sån bra bild, det är så signifikant att det är just det som triggar så otroligt mycket handlingskraftslust och möjligheter, men inte har något utlopp.
Ja.
Annat än att man sitter och trycker på knappar med sina fingrar eller tummar eller whatever.
Det finns inte så mycket fysiskt.
Ja, och det är det som är problemet. Ja. Därför att vi har inte en fysisk värld längre. Vi hugger inte ved, vi bygger inte, vi gör inte, vi bär inte, vi någonting sånt. Och de här unga killarna som inte har en relation kanske ännu, riktigt, alltså mer, att de är lite äldre unga killar. De har inga barn kanske. Har man ett barn som ung man, då kan man åtminstone vara i barnets värld legitimt. Då kan man bygga kojor och man kan göra det. Och man kan åka ner för snöbacka med pulka och man kan släpa och bära. Och liksom få utlopp för sin fysikalitet. Men den är ju byggda.
De får ju automatiskt muskler i en viss ålder.
Ja.
Nu avslöjar min man, han är så förvånad över att hans muskler nu försvinner. För de kommer ju till honom av sig själv. Och i en viss ålder, plötsligt står han där och undrar, vad tog de vägen? De har inte gjort någonting för att de skulle komma. Men det är också intressant.
Ja, det är helt underbart. Mm. Jo, är du med på mitt resonemang?
Ja.
Alltså, jag har funderat på det här i så många år.
Ja.
Och jag känner att det är sån viss väsentlig ingrediens i, eller en förklaring som jag ser till varför vi ser en sån modfälldhet och en sån frustration och kanske till och med depression hos de här unga männen. De äter ju också väldigt mycket antidepressiva idag.
Ja, det är de som mår sämst.
Ja, de mår sämst.
Ja. Det är väldigt intressant. Jag gör ju också en radioserie uppe här i Dalen. Jag intervjuar ju folk där uppe. Intervjuat en 30-40 personer. Och då, det gemensamma i alla mäns historia var så här. Även om de gubbarna som 86, eller de som nu är 30-40-årsåldern, var att de ville gå i skolan så liten tid som möjligt. De ville snabbt komma ut och jobba. Då var de 13-14 år, alltså på 60-talet. Då fick de komma ut i skogen och plantera trän. Ja. Och sen blev de huggare. Mm. Och fast de visste att pappa och farfar allihopa hade ett jäkligt tungt jobb. Mm. Så det var ju det de drömde om. De drömde om att ut och jobba och tjäna egna pengar. Ja. Och bli någon.
Ja, ja.
Sen var det några stycken som kom på att de måste plugga vidare. Men det var inte det som fanns i en 14-årings medvetande. Mm. Att de skulle plugga i 10 år.
Nej.
Utan de ville ut och göra nytta. Mm. Och de tjänar inte ens bra i den här lilla byn.
Nej.
Och det tycker jag är ganska intressant. Att det var drömmen.
Ja, det är ju intressant utifrån det vi just diskuterar. Att det finns en naturlig driv och ett naturligt driv och en lust att använda sin kropp och sina muskler just i den åldern. Ja. När musklerna börjar komma till helt just, naturligt.
Just
det. Att där har man egentligen inte en tanke att jag ska sitta på skolbänken i 10 år till. Utan jag vill ut och hugga ved och bygga lådbilar eller någonting sånt som har att göra med action och fysiskt.
Ja.
Och det har vi tagit bort i vårt samhälle. Livsfarligt.
Ja, ja. Och det är samma sak. Det här kanske jag berättat förut. Men när min son började skolan. Han var 7 år då. Jag var inte 6 år på den tiden. Mm. Då frågade jag honom första dagarna. Vad har du gjort idag? Då sa han spela fotboll. Jaha, vad kul. Och så nästa dag. Vad har du gjort idag? Vi har klättrat i träd. Jaha. Och så efter ett tag då, varje dag så var det bara. Vad har ni gjort i skolan?
Ja.
Är ni utomhus hela tiden? Frågade jag. Gör ni inte någonting inne i skolan? Inne i skolan. Nej, där sitter vi bara.
Jag skrattar.
Men vad gör ni när ni sitter då?
Ja.
Ja, vi ritar små krumelurer.
Ja.
Alltså,
ja.
Det var ingen verksamhet som han, när jag ställde frågan, som det kom upp i hans huvud. Med hans dottern, när hon började skolan. Det viktigaste med henne var ett pennskrin.
Ja.
Och välja färger på de här pennorna. Och sin skolväska. Och välja pappret på sina böcker. Mm. Alltså de hade helt olika ingångar när de var i skolan.
Det ena var helt enkelt bara sekundärt. Det var oväsentligt för din son som du beskriver. Och sen är det naturligtvis personligt. Ja, vad man har för lust och preferenser och alltihopa sånt.
Så kan det ju vara.
Självklart, men det är en bra bild. Det är en jättebra bild. Det är en så bra bild. Och då ska jag säga vad min son sa när han kom här från skolan när han var 8 år. Han gillade ju också rita och penskrin och filosofera.
Du är konstnär, så klart din son måste gilla det.
Ja, och hans pappa är tekniker och fotograf.
Så vad bra.
Ja. Så han har ju både det konstnärliga och det tekniska. Men han kom hem och var rasande när han var 8 år. Och du vet, morrade och sa, vad är det för fel med att vara kille? Så han, vadå? Vad menar du? Ja, det är alltid tjejerna i första hand som ska gå först i kön och få först tala och få först göra det. Först tjej. Vad är det för fel med att vara kille? Frågade han mig. Redan då. Och jag känner att det där har ju inte förändrats alls. Tvärtom, det har bara förstärkts. Nu är det tjejerna som ska fram och vilka är det som lider och mår dåligt i de unga killarna.
Och det är på något sätt som att den här pendeln, förut var det männens värld.
Mm.
Och det är det till stora delar i världen.
Mm.
Ett enormt patriarkat som bestämmer över kvinnor.
Ja.
I stora delar av världen.
Ja.
Okej, tycker inte du?
Jag håller inte riktigt med. Man kan säga att de patriarkaliska idéerna.
Okej.
Mm-hmm. Oavsett om det är man eller kvinna.
Okej, det har du rätt i.
Mm.
Det har rätt i. Men det har ju varit männens värld.
Ja.
Och sen när det slår över då, så slår det över lite för långt.
Mm.
Och blir förtryck av män.
Ja.
Och det är jättekonstigt att säga att det blir förtryck av män. Men lite grann är det kvinnornas värld nu. I alla fall i förskolan, skolan, på universiteten.
Absolut.
Och det är ju inte heller bra.
Nej. Jag skrev, precis innan du kom så skrev jag bara en liten notis. Och det var ju exakt det. Om kvinnan är förtryckt i mannen, speciellt de unga pojkarna, betryckt. Alltså,
vadå betryckt?
När man är betryckt så känner man sig nedslagen, modfälld eller deprimerad. Man är betryckt. Kvinnan är förtryckt. Mm. Mannen är betryckt. Därför att han, precis som jag sa alldeles nyss, därför att det verkar inte finnas några vägar för hans handlingskraft. Och då blir man också alienerad i samhället eller i sina möjligheter. Man får inte riktigt fattig, man får inte riktigt kontakt med den fysiska världen. Om man inte får ett fysiskt förhållningssätt, en interaktion. Och där det slår hårdast mot killarna. Eftersom de sitter mest framför sina skärmar också.
Och det värsta med mina killar när de sitter framför sina skärmar, det är att de hatar, alltså de tycker väldigt illa om då, feminister till exempel. Mm. Så de ger ju sig på många tjejer. Mm. Så det är många tjejer som känner sig fysiskt hotade av de här killarna som vi någonstans inte har skaffat något utrymme till.
Men då skrev jag en annan sak i morse innan du kommer, som jag är ett orakel.
Ja, så, exakt.
Ja, så tonade jag in en aning på vad kommer det här handla om. Ja, jag visste ju ungefär rubrik, men det var lite små saker jag skrev ner. Så jag tänkte, det här kommer vi att prata om. Ja, eftersom, inte bara om, utan eftersom rationellt anses vara då ett manligt attribut. Som premierar sitt rationellt teknokratiskt samhälle som vi lever i, så ses då irrationalitet, det irrationella, som kvinnligt attribut, motsatsen. Och det är liktydigt med spontant och impulsivt och oberäkneligt. Och det betyder då att det feminina inom oss själva, inom det här, inom männen eller unga pojkarna, måste på något vis kväsas för att kunna dela med samhället som de befinner sig i. Och därför förtrycker männen sin egen femininitet i sig själva. Och det illustreras av, i överförd bemärkelse, att man förtrycker det feminina. Man förtrycker kvinnan, flickan. Därför att hon är ett hot mot den rådande ordningen som man har skapat inom sig själv. För att passa in i ett stramt regelverk eller i ett sånt typ av samhälle.
Ja, då blir det ett hot.
Ja, ett hot. Det är ett hot. Men inte bara ett konkret fysiskt hot, utan det är också ett hot mot de här inre känslorna och behoven som behöver egentligen komma fram. Att få vara spontan, att få vara impulsiv, att få vara det som kallas irrationell.
En fantastisk bok som jag läste för några sommar sedan, det var egentligen en bok som handlade om Gunnar och Alva Myrdal, deras äktenskap. Därför det finns en forskare som har läst hela deras brevkorrespondens på den tiden när de blev tillsammans. Och hela deras förhållande byggde på att Gunnar Myrdal var en gigant. Och att Alva var hans tjänarinna. Och hon, det var ju hon som försökte sen få till det. Hur ska kvinnor få en plats när man då tvingas ta hand om barn och allting sånt. Men det mest intressanta i den här boken, det handlar om deras språk. Därför att han var helt beroende av att hon sa, vad kan lilla jag? Jag kan väl ingenting, jag som är lite... Och han ville säga, min lilla flicka. Och hon skulle säga, min store man. Så hela tiden, hon byggde honom och höll ner sig själv. Och sen, det som hände sen, han blev ju... Fick en Nobelpris.
Ja, det är ofattbart. Ja. Det är väldigt intressant.
Men det är väldigt intressant. Sen var det hon som jobbade med fredsfrågor och blev minister och gjorde massa saker. Och det klarade inte Gunnar. Att när hon blev större egentligen vad han blev. Så där är det väldigt mycket så här, en historisk betraktelse hur det var från början. När män i sin vad ska man säga, han var helt beroende av sin fru. Han var helt beroende av att någon liksom gav honom energi. Och hon var den här liksom kvinnliga, vad ska man säga, sköra,
undergivna
män som var
närande, också mycket närande.
Exakt. Ja. Och när hon då åkte iväg, hon bodde i Genève tror jag bodde, och när hon då ska åka till Paris på sina nedrustningsgrejer, då klarar inte han sig utan henne.
Nej, då sjönk han ihop som för att han var helt tom invändigt.
Ja.
Han hade inte kontakt med sin egen inre kvinna och den livskraften och energin. Utan den, precis som en vampyr, eller på att säga. Ja. Så han vampyrade säkerligen en aning på Alva.
Och det är den här ilskan som jag tror finns nu bland många, de som kallar sig feminister. Alla dessa män, de har sett sina mammor, de har sett sin mormor. Att det finns ett gammalt förtryck som har funnits av män mot kvinnor. Och därför blir man då kanske feminist.
Men det är som du säger, alltså pendeln svänger lite för mycket åt det hållet.
Ja.
Säkerligen som en motreaktion mot att ha blivit så utsugen, alltså som en vampyr.
Ja.
Som behöver då de här kvinnornas innanmäte, deras näring, deras kraft, deras energi för att kunna vara de är. Ja.
Och det tror jag många män i äldre generationen, de behöver sina kvinnor.
Ja.
Och nu håller vi på att skapa ett...
Där man inte behöver männen, menar du?
Där man inte behöver någon. Nej, men alltså,
där kvinnan inte behöver mannen.
Där vi, ja. Nej, men lite grann att vi har ju liksom, man ska vara sin egen och klara allt.
Och det är ju en stor ensamhet i det, givetvis. Att vara sin egen och klara, klara liksom allt själv.
Ja.
Apropå det här med tjänare, jag kommer att tänka på ett citat från Einstein.
Ja.
Alltså, det här är ju så komiskt, för att jag vet inte hur många citat jag har hört som tillskrivs Einstein. Man kan hitta på vad som helst och säga, det här är ett citat från Einstein. Okej, okay, godkänt. Okej, okay. Jag skrev en översättning här. Jag skrev ner det också, när jag visste att du skulle komma och ställa de här frågorna.
Ja.
Så här säger han, the intuitive mind is a sacred gift. And the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift. På svenska blir det ju ungefär så här. Det intuitiva sinnet är en helig gåva. Och det rationella sinnet är en trogen tjänare. Vi har skapat ett samhälle som ärar tjänaren. Och har glömt bort begåvningen.
Det var jättebra sagt faktiskt.
Ja. Det är ju suveränt och så relevant i det vi säger. Mm. Apropå det här, vem är det egentligen som är, eller vad snarare, är the gift. The gift. Och det är ju inom alla människor oavsett kön, så är ju det den inre kraften. Den inre kontakten med till de kreativa snarare domänerna som vi alla har tillgång till egentligen. Mm. Till intuition, till magi, till allt det här som är det icke-rationella.
Just
det. Som våra genier och giganter i alla årtionden, århundrande har unisont påpekat kommer från just de domänerna. Mm. När de kopplar av, när de relaxar, när de släpper, när de är irrationella, när de bara är. Då kommer alla de här fantastiska idéerna och innovationerna och så. Men vi har ju skapat ett tvärtom samhälle. Vi stryper ju den här kraften. Men den finns ju i varje människa. Så det är ju inte det att kvinnan har det och inte mannen. Nej. Vi har dem alla. Där ser jag ju att strukturellt så är hela samhället bara en enda stor kvävningsmaskineri. Mm. Kväser.
Man kväser. Mm.
Men männen och de unga pojkarna får mest illa. Eftersom de har så få kanaler. Inte bara handlingskraftigt utan också det här som anses vara det feminina.
Och de kan inte sätta ord heller på när de mår dåligt.
Nej, och de har inte såna väninnor som de kan prata med och ringa mitt i natten. Och det är skämmigt.
Ja.
Och visa att man behöver någonting. Och de kan inte sticka, de kan inte virka, de kan inte fnissa. De kan inte gå ensamma på strosa, plocka blommor, gå på bio. Utan allt det här är liksom... Men de är mycket mer känsliga mot att vara ensamma också. Mm. Det är lite skamligt bara det.
De blir ofta väldigt ensamma. De blir ofta lämnade när de blir... Därför att...
De går under många gånger när de blir lämnade.
Ja.
Och det är inte bara det att de inte kan koka ägg själva och laga mat. Utan att deras självbild och det de tror är den yttre bilden, alltså samhällsbilden, är att de är misslyckade om de inte har en kvinna vid sin sida. De är värdelösa.
Det här är ju, tror jag, extremt förvirrande idag, hela den här manligt, kvinnligt.
Alltså, jätteförvirrande.
Och det finns heller, alltså, det kanske var enklare på Myrdals tid när det fanns en mansroll och en kvinnoroll. Mm. Men den var ju väldigt förtryckande mot båda egentligen.
Mm.
Nu är det väldigt förtryckande, eller betryckande, eller vad man nu ska säga, mot båda, att man inte kanske får vara den man är.
Mm.
Alltså, att
tänker nu specifikt på kön?
Jag tänker att vi, det är så hopblandat manligt och kvinnligt.
Mm.
Att killar, alltså våra normer idag, alltså vi är så normkritiska så vi inte ens hittar normer. Som du sa det här med, vad är det att vara kille eller vad är det var tjej, vad är det var svensk, vad är det var olika saker.
Jag är helt med dig, alltså, det råder total förvirring och då har man till slut liksom ingenting att hålla i.
Nej.
Och ingenting heller att utgå ifrån, för att ska man skapa förändring måste man ju ha någonting att utgå ifrån.
Mm. Det som kallas för normkritisk.
Okej. Okay.
Mm. Ja, det finns ju massa fina ord i det här.
Mm. Mm.
Och väldigt många människor som ägnar hela sina liv nu åt att sätta ord på det här som jag håller på med.
Mm. Mm.
Och
jag har ett bra ord. Det är alltså social ingenjörskonst.
Ja.
Det är det handlar om.
Ja.
Ja. Att vi raderar ut det här. Därför vi blir också mer mottagliga mot idén till artificiell intelligens. Upplösning.
Hur tänker du då?
Ja, jag tänker så att vi löser upp idén om identitet som någonting biologiskt betingat. Utan någonting vi skapar. Och någonting som vi egentligen raderar bort. Det finns en sån agenda. Ja. Men återigen, alltså det finns så många intressanta små
ingångar,
ingångar och dörrar i det här. Liksom allt ifrån.
Vi springer ut och in igen tycker jag. Jag tycker vi springer in i en dörr och ut en annan.
Ja. Ja. Men jag tycker till exempel det här med, är du man eller är du kvinna? Är det ett misstag som har skett? Att jag föds i en kvinnokropp och vill bli man? Eller tvärtom, operera mig och så vidare. Mm. Göra en sån typ av rekonstruktion. Fast det är ju intressant nog fler män som vill bli kvinnor än tvärtom.
Är det så?
Ja. Mm. Och då kan man ju fråga sig, hur kommer det sig? Vad handlar det om då? Är det så att de här männen ser inte att den manliga världen ger den paletten som de egentligen önskar? I fråga om uttryck, lust, kreativitet, glädje, möjligheter, social interaktion och alltihopa det här. Och att de ser bara en lösning. Ja, men då gör jag mig till kvinna. Då får jag ju välja själv om vilken färg jag ska på naglarna. Eller på ögonlocken. Eller vilken hårfärg och vilka kläder. Alltså det finns ett spektra som inte männen har. Om det är så att det är en person som har en mycket stark kreativitet inom sig. Så tror jag att det kan vara en bidragande orsak. Att man gör om det hela till att jag känner inte igen mig som man. Jag måste vara kvinna. Det här har hänt någon fel här. Men i min värld så tror jag inte att det är möjligt. Om du föds som kvinna så är det inte ett misstag. Kan aldrig vara.
Nej. Och jag tror att det här könsförvirringen idag gör inte saken lättare.
Nej.
Det är någonting, tycker jag också. Det är det första man tittar på när man träffar en person. Är det en man eller kvinna? Det vill man gärna identifiera. Och det beror ju inte på, det beror något biologiskt. Förmodligen på samma sätt som i naturen. Ja. Det är viktigt om det är en hona eller hanne som kommer.
Självklart, vi har ju den lukten, vi har de feromonerna. Ja, vi har ju liksom hormon, allting liksom ska ju signalera attraktion eller repulsion.
Ja. Jag tycker så här egentligen, jag tycker folk får vara precis som de vill. Vill man byta kön, varsågod. Vill man klä sig i kvinnokläder man är man eller tvärtom, varsågod. Men att luckra upp alla normer, det vill säga göra det till, vad ska man säga, det finns inget kön.
Mm.
För att då en mindre grupp har svårt med den här könsidentiteten. För att jag tycker att det är mycket enklare att, eller vad ska man säga, att göra det till något konstigt blir ju väldigt, alltså.
Det blir väldigt förvirrande, för det blir ju också så att minoriteten får majoritet.
Ja.
Att det blir en politisk korrekthet också.
Ja.
Att det är nästan som att om du är heterosexuell och om du egentligen inte är förvirrad utan ganska säker på din identitet och så. Då är du sexist. Precis samma sak som man säger, man är rasist idag.
Ja.
Om man har synpunkter på, eller om man inte liksom är med på den här förvirrande glatta ytan som bara byter liksom plats. Ja. Det är som isflak liksom, man hoppar från det ena till det andra. Så är det så att det är korrekt att vara alla de här bokstavskombinationerna och att vara.
Ja, men du har rätt. Ibland, alltså jag tycker att man ska 100% respekt för alla minoriteter och låta dem få sitt utrymme.
Mm.
Men det får inte bli så att det utrymmet blir norm för alla andra.
Allenarådande, och vi är nästan där.
Ja.
Så nu är det norm nästan att vara alla de här bokstavskombinationerna när det gäller alltså sexuell preferens.
Mm. Ja, även de andra, nu alla andra bokstäver.
Alla bokstäver.
Man kan ha hela alfabetet.
Verkligen, verkligen. Ja. Mm. Och det är nästan som att det är en merit.
Ja.
Eller att det är som minoritet. Alltså det är en väldigt besynnerlig värld.
Ja.
Jag ser inte bara att den här upplösningen är någonting som vi själva önskar och vill och har skapat. Utan jag ser att det finns en plan i det hela.
Mm. Risken är ju väldigt stor när folk inte är trygga med sig själva.
Ja.
Att de blir väldigt lättstyrda.
Ja, och då blir det ju ofta så. Otrygghet skapar en önskan efter mer trygghet. Och då godkänner man också naturligtvis mer centralisering eller övervakning eller del i del på något vis som skapar den här lilla trygga lådan som folk inte upplever att de har.
Mm.
Så att vi är ju väldigt lätt ledda och lätt styrda av överheten eller centraliserade krafter.
Mm.
När man löser upp den här tryggheten, den här starka plattformen.
Charlotte, det här är ju ett jättesvårt ämne att diskutera. Jag känner det själv när vi sitter här.
Mm.
Att jag simmar lite grann i det här.
Mm.
Och att det är svårt att diskutera manligt och kvinnligt. Därför att det är så minerad mark.
Jag känner också att det är så komplext.
Ja.
Det är så mycket.
Ja.
Så att, känner du dig obekväm att det är minerad mark?
Nej, jag känner inte obekväm. Jag känner att det går ju att ta ut ett citat mitt vad vi säger och liksom sätta ett etikett på en och säga, tycker du så här?
Mm.
För att det är ju ett ämne som är sprängstoff idag.
Mm.
Och det var ju nu en feminist som heter Ekis Ekman som gick ut och sa att kön...
Vilket kön? Var det hon eller han eller hen?
Hon.
Ja, det var en hon.
Ja, och hon är en väldigt stridbar feminist.
Mm.
Och hon sa att kön var biologiskt.
Mm.
Då blev de alla andra jättearga på henne.
Mm.
Det är kontroversiellt att säga att kön är en biologisk.
Oh my god.
Ja. Mm. Och därför hamnar man ju lätt i...
ett slags blåsväder.
Ett blåsväder om man går ut och säger saker.
Ja.
Och det är samma sak tycker jag med MeToo. Mm. När man säger, ja men jag blev inte utsatt för några sexuella trakasserier. Mm. När alla andra säger, alla...
Och ifrågasätta den här officiella saboteringen och
exakt.
Drevet.
Exakt, när man säger att alla män är förövare och alla kvinnor är offer. Mm. Då är det plötsligt väldigt svart och vitt i alltihopa.
Mm. Mm.
Då var det ingen hen-tänk. Då är vi totalt inne i vår egen... alltså, är vi födda kvinnor så är vi förtryckta. Är vi födda män så är vi förövare.
Mm.
Och där blev det ju väldigt tvärtom.
Ja.
Så jag tycker att den här diskussionen är väldigt förvirrad. Så att när jag ska ställa frågor till dig så vet jag knappt vilka frågor jag ska ställa. Därför jag känner att Sverige just nu gungar i de här frågorna. Mm. Vi har en feministisk regering. Vad innebär det? Mm. Vi vill att våra barn... det ska vara normkritiskt. Man ska inte prata normer. Mm. Det här är manligt, det här är kvinnligt. Och det är någonting som genomsyrar universiteten, skolor, allting.
Men det är speciellt för Sverige. Det är speciellt för Sverige.
Vi har gått längst i den här. Det går även i Kanada, i andra länder.
Jo, men inte alls på samma sätt. Annars skulle det inte skrivas så mycket om det här internationellt.
Nej, därför som vi gör. Vi har en jämställd regering.
Ja.
Och vi har kvotering mer eller mindre. Det har Norge också.
Mm.
De har till och med kvoterat i... bolagsstyrelse. Så att vi har ju en väldigt... Man vill ju att det ska bli jämställt. Och det håller man ju 100% med om.
Ja, men jämställdheten... Vad är det vi talar om egentligen? Jag menar, på 70-talet så var det lika lön för samma arbete.
Ja, exakt.
Men vad är det idag för jämställdhet man pratar om? Jag menar, från mitt perspektiv... så måste man ju titta på helt andra saker. Ja. Inte på utsidan utan på insidan. Eftersom det är insidan som alltid genererar utsidan. Och det är ju ingen liksom, andligt idé egentligen. Utan det är bara logiskt och förnuftigt att en idé föds på insidan. Oavsett om du är arkitekt eller shaman eller om du är förskollärare.
Mm.
En idé föds på insidan som verkställs eller inte. Som manifesteras eller inte. Så att idéerna behöver vi ju titta på.
Ja.
Hur kan vi premiera en naturlig jämlikhet. Så att vi respekterar, älskar varandra och ger varandra företräde. Det är någonting basalt som fattas som jag ser i vårt samhälle.
Mm.
De gamla indianerna, det är ungefär som Einstein man säger. Mm. Man citerar de gamla indianerna, de kloka hövdingarna. Sa väl så här, att en civilisation som inte ärar modern och inte värnar om barnen är dömd och under.
Mm.
Så enkelt är det.
Mm.
Så om man inte ärar det feminina i sin kultur, i sitt samhällsbygge, ja, men då blir det väldigt konstigt och väldigt destruktivt och väldigt svårt.
Mm.
Så det är ju att, som jag ser, lösningen är ju att ära och värna om och ta fram barnet och det feminina i alla. För att förstå vad handlar det här om och hur bygger vi någonting på sunda grunder. Och det har inte vi i vår västerländska civilisation. Nej, det har vi inte. Mm. Vi förstår inte det. Och vi förstår inte, oavsett om vi handlar om könen eller om vi går till naturen och tittar hur moder jord mår eller liksom någonting sånt. Vi söker lösningar på helt fel sätt, helt fel plan. Det är liksom mer tekniska lösningar istället för att se, vad är våra värderingar på insidan?
Exakt.
Vad är det vi premierar? Vad är det vi värdesätter? Mm. Och där kanske låter långsökt till det feminina, men, eller feminina maskulina, vi är ju här. Mm. för att titta just på likheter och skillnader och vilka uttryck och ja, så. Mm. Så behöver vi förstå att vi alla bär på någonting som behöver plockas fram.
Mm.
Mm. Det feminina.
Det kanske kan bli slutorden, tycker jag.
Ska det bli det?
Charlotte.
Ja.
Som då är inte bara konstnär, utan vad är det mer? Det har vi inte sagt i det här programmet.
Oj, nu blir det sån här radiotystnad.
Jag blir avslut här på.
Ja, vad är jag? Vad är jag inte? Mm. Vad är jag? Jag brukar presentera mig som konstnär, poet och shamankvinna.
Och du har gjort flera program där vi diskuterar ganska, tycker jag, fascinerande ämnen.
Mm, mm. Och då, ja, kontroversiella blir det ju också på sätt och vis, i och med att saker och ting är så accentuerat idag i vårt samhälle. Så ja. Det är intressant och kontroversiellt. Och så ska vi fortsätta.
Tycker jag också.
Mm.
Tack så hemskt mycket, Charlotte Krook.
Tack själv, Ann.
Vi gör fler program i den här serien och försöker titta på saker från andra synpunkter än
andra perspektiv, ja.
Ja, flera perspektiv.
Mm.
Ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö 91,4 och jag som sitter och pratat med Charlotte heter Ann Sandin Lindgren.